Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Minisse och Manne.
Hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 413. Det är första avsnittet för året 2021. Skriver vi nu. Och det vi är inne på...
Ja, det kommer. Var skriver man det någonstans då?
I vatten. Eller i sand. Beroende på... Eller kanske det... i filmjölk. Som kommer ihåg han på 80-talet. När vi var små.
Ja, det var otroligt.
Där han,
då blev man så uttråkad och deprimerad av det. Men nu tycker jag att i så här retrospekt så är det en fantastisk grej. Ja,
vi måste passa det lite. Ja, blev du uttråkad? Ja. För jag hittade det där på YouTube häromdagen och visade Jojo. Han tyckte det var skithäftigt.
Alltså jag tror i och för sig att mitt grundläge som barn var att jag hade ångest. För att när jag tittar på typ trasdockorna eller den här filmjölksgrejen eller Pippi Pelikan, då får jag ångest. För att jag minns den ångesten som jag hade då. Det kan ju inte bara ha varit över det programmet som jag var tillfället att titta på, utan det måste ha varit grundakkordet till och med tillvaro då.
Men det håller jag med dig om. Pippi Pelikan, det får jag också, alltså det får jag också en känsla av ångest, och jag får också en känsla av ångest av de här strumporna som du pratar om, Lillstrump och Systeryster.
De pratar inte om, men absolut om också.
Men jag har också tänkt att det, jag tror, fast jag vet inte om det är sant, men jag tror att vi kanske åt efter barnprogrammet. Och att jag var så jävla hungrig jämt.
Det var väldigt sent. För det var inte halv sju.
Ja, vi åt sent. Alltså, det gjorde vi. Ja. Alla kompisar som var hemma hos oss tyckte vi åt jävligt sent jämt. Jag tror att det har att göra med att... Jag tror att vi åt allihopa tillsammans när mamma kom hem från jobbet. Och hon jobbade som läkare i Huddinge. Och sen skulle hon köra hem till oss på liksom alla de där Lismavägen och allt vad det heter. Och det var väl kanske lite trafik. Och hon var väl hemma ganska sent. Jag tror att det kan ha varit något sånt.
Men det här med... vad man skriver året. Det jag har gjort mest är att man gör såna här banköverföringar och sen så skriver man fel år precis i början av året och sen står det att det är ogiltigt.
Jaha.
Ja, det är då jag brukar skriva. Annars så skriver jag inte året så ofta.
Nej, ja, jag man skriver väldigt sällan året ju. Det är ju på fakturor typ som jag skriver året, men där löser sig ganska mycket av sig själv. Nej, jag brukar alltid kanske ha något fel i början, ja. Att, och så får jag något, får jag tillbaka en faktura från något företag där det just står det att så här, hörru du, nu är det inte 19 längre eller något sånt här, och så får man ändra. Så det stämmer nog. Att
det gamla stup liten... ut.
Ja, precis. Din gamla alkis. Ja, nej, men det var inte det vi skulle prata om. Vi skulle ju prata om någonting annat. Du började någonting och så vill jag grotta ner mig i det här barnprogrammet.
Ja, nej, jag började inte någonting utan du hälsade välkommen.
Det var där vi var.
Bara det att du skrev 2021 ledde till det här med Pippi Pelikan och banköverföringar och fakturor. Så att det är fortfarande din boll.
Det är fortfarande min boll. Då kan jag berätta att när ni hör det här om exakt en vecka efter att ni hör det här, det vill säga när nästa avsnitt kommer upp,
ja.
Då börjar Jojo förskolan igen och man går tillbaka till skolan. Och då har vi varit hemma exakt en månad. För det var fredagen den 11 december som jag fick mitt positiva covid-besked. Och vi liksom isolerade oss och sen så har det ju jullov. Och så har vi varit hemma sen dess. Så, och då en månad, det är ju ungefär...
Alltså vilket datum då sa du? 11? Nej.
Fredag 11 december. Ja. Så att måndag 11 december då, när de börjar skolan och förskolan, då har vi varit hemma exakt en månad. Och det är ungefär så länge som vi brukar vara lediga ihop på sommaren allihopa sådär.
Åh jävlar.
Så att det har ju,
ett extra sommarlag.
Ja, så kan man väl se det. Och det har ju alltså, och det har ju också varit speciellt för att det har varit inte världens roligaste väder, kan man ju inte säga. Så att det har ju varit liksom kanske två pulkadagar hittills av de där. Och det, ja, det finns ju ingen möjlighet att gå till simhallar eller typ museer.
Alltså
det
finns eller ingen lekland.
Nej, lekland. Det finns ingen möjlighet att aktivera sig liksom på det sättet. Och det har ju gjort... Jag var ju inne lite på det förra veckan också, men det har ju gjort att liksom att jag känner att vi som familj har kommit över en tröskel. Alltså lite som så kan jag uppleva lite grann när man springer. Det kanske känner jag också. Att man kommer över, alltså det är jobbigt. Sen så helt plötsligt så kommer man över lite grann på andra sidan och så blir det lättare igen. Och så har det väl varit lite grann den här månaden, att det liksom är framförallt med Jojo, så hur ska det gå, vad ska hända, alltså hela dagarna, hur ska han aktiveras, men sen så har det liksom, har vi nötts ner och sen så har det bara löst sig och så har vi märkt att som familj att det går att bara vara instängda tillsammans och ha det ändå faktiskt ganska bra, liksom
det enda som krävs som Jan Geo, hat och masturbation.
Ja, precis, det har ju skett lite grann när övrig familj sover och sådär.
Ja, det är bra.
Masturbationen gör
alltså, inte för att skryta nu Nisse, men faktiskt så har ju vi haft nästan lika lång ledighet tillsammans på helt laglig väg. Barnen gick sin sista dag 17 december och de börjar den 12 december. Så det har varit otroligt länge. Och utöver det, så jag minns att jag berättade att november fick vi hem ett sånt här brev som skickas ut när barn har mycket frånvaro. Där det stod att Rut hade 33% frånvaro.
Det är ganska mycket.
Ja, verkligen. Det var november. Kan du gissa hur mycket frånvaro hon hade i december?
33 i november, ja jag tror att det är en ökning, annars skulle det vara konstigt om du sa, ja det var bara 2%, jag tror att då hade de kanske 48% frånvaro.
Då hade de 72% frånvaro. så att vi har också gnuggats en del mot varandra, dock så har jag levt lite Olof Lagerhans liv, att det har varit en del på Kärvsgatan då innan de... Nu kan ju inte vara det. Nu vill leda tillsammans precis som ni. Men ibland så var jag på Kärvsgatan när det fortfarande var skoltermin och hon var hemma och skrotade.
Absurt mycket tid man spenderar tillsammans egentligen.
Ja, men verkligen.
Men hur har ni haft det?
Det är väl det som är livet på något vis. Alltså det är väl det man längtar efter. Jag berättade för barnen den här historien. Den är ganska banal. Som är att det är väl någon turistort. En man sitter och fiskar. för sin försörjning. Turisten säger till den här fiskaren: men hallå, varför köper du inte en båt?
Mm.
Varför ska jag köpa en båt? Jo, men för då kan du fiska otroligt mycket mer.
Mm.
Om du har nät och sånt. Jaha, men varför ska jag fiska otroligt mycket mer? Nej, men för då kan du köpa ännu fler båtar och så kan du sätta andra människor i arbete. Och då slipper du fiska. Mm. Ja, men varför ska jag slippa fiska? Vad är poängen med det? Jo, för du får otroligt mycket tid. Jaha, men vad tänker du att jag skulle kunna göra med den tiden? Ja, men du skulle ta det lugnt, sitta typ och fiska och bara ta det lugnt. så är det väl lite nu. Att man får... Det är det här som är livet.
Exakt. Ja, men
det är det här som man skulle göra om man var ekonomiskt oberoende och sådär typ.
Ja, alltså, ja, så är det väl.
Hålla alla hemma, i och för sig, då skulle man ju vara någon jävla tyrann. Så det kanske inte stämmer. Men det, alltså, det är väl det som allt som man strävar mot. Att ha mycket ledetid och att vara tillsammans med familjen.
Fast jag tror verkligen inte att alla gör det.
Nej, vad tror du de vill göra då?
Jag tror att många vill bort, vill göra annat. Vill absolut inte vara hemma. Utan alltså ser liksom, för att citera Ulf Lundell, jag kommer inte ihåg exakt citatet så det blir svårt, men det är den här vassa äggen-skivan han pratade om, att vigselringen blir trång liksom, alltså som en metafor för hela samlivet och hela alltihop. Och så tror jag många känner, att man flyr till arbetet, att man tycker att det är enklare med ettor och nollor och siffror och sådär, och sitta på jobbet än att ta hand om och vara med och engagera sig sådär hemma. Det tror jag. Sen tror jag att många svarar pliktskyldigt att man vill vara med familjen, att det är ens dröm liksom. Men jag tror att det är väldigt många som tycker att det är alldeles för påfrestande och jobbigt.
Men alltså, om vi tittar på dig, du måste ju ha varit en ofullbordad längta bort från familjen kille. Alltså så här, du, innan du fick medicin och gick terapi och blev en lycklig människa, så var ju familjelivet så här ganska jobbigt och tvingande och mörkt för dig till stora delar.
Men jag tror att jag tvingade mig själv att vara hemma och vara liksom, alltså i podden när vi pratade,
jo, men du hade ju så dålig chans, alltså en vanlig kontorsrotta eller vem som helst som har ett vanligt kneg kan ju med lätthet vara borta mycket, medan du hade liksom kontor hemma, helt omöjlig situation om man vill fly hemmet.
Jag vill ju inte vara en person som flyr hemmet, men däremot Nej. Så var jag ju, alltså jag spred väl kanske inte den bästa stämningen. Nu vill jag inte vara allt för hård mot mig själv, för jag tror liksom inte att jag var liksom inte sämst i hela världen, men jag var rädd för att vara en sån som ville fly hemmet, för jag kände att jag hade det inneboende, att jag liksom ville bort, att jag, och då tvingade mig själv att vara hemma, för att jag vill inte vara en förälder som gömmer sig och inte liksom tar ansvar. Men däremot så kände jag väl kanske att jag liksom inte, jag kunde inte njuta alls på samma sätt av barnen och av samlivet som jag kan nu, när jag tycker att det är uppriktigt mysigt och att jag kan så här, ja, men bara en sån grej som att jag kan gå, det tillät jag mig aldrig själv förut, eller kände nog aldrig riktigt, för jag var inte riktigt här och nu, att jag kan så här, när man ska gå och hämta Jojo en regnig novemberdag, att jag kan längta efter honom. Det känns ganska hårt att man liksom, att jag inte kände det förut, men då var det mer så här, nu ska jag hämta honom, jobba hem honom, middag, alltså det var hela tiden någonting annat som skulle göras. Det var liksom inte så här, gå och hämta honom, åh vad mysigt det ska bli och träffa honom. Så får vi se vad som händer. Kanske gå till parken. Alltså det var liksom...
Jag har nog haft psykiska obefinnande, psykiska lidande, psykiska feldisposition har nog yttrat sig precis på motsatt sätt. Så har det snarare varit tvärtom, att barnen har varit en snuttefilt typ, som att den här dagen har varit helt miserabel. Och det har gått jättedåligt att jobba och jag har ångest för framtiden och hatar mig själv. Men då vet jag att det liksom löser sig när jag hämtar barnen. För då kan jag liksom lämna det där bakom mig och vara någon annan som jag hellre vill vara.
För jag tror att jag har burit med mig den där känslan även sen in när jag liksom hämtar barnen. Att jag fortfarande känner mig värdelös och sämst.
Ja.
Och då, ja.
Nej, alltså det är ingen mirakelmedel att jag alltid känner mig bäst. Men i alla fall så löser det upp sig där när man hem... Ja, när man hämtar så blir det liksom en väldig lindring, tycker jag.
Ja, jag gillade ju att sova mycket. Det tyckte jag var skönt. Det var lindring.
Ja. Men inte längre. Nu behöver du inte sova.
Nej, nu vet jag återigen inte riktigt var vi är någonstans. Det var ju, jag berättade ju det här att vi skulle vara hemma exakt en månad nu.
Ja, precis. Just det.
Inaktuellt, alltså när nästa avsnitt släpps.
Ja.
Men och det betyder också att vi har en vecka framför oss. Och nu är det en sån här vecka när Li har en del jobbgrejer hon måste göra och jag har också en del jobbgrejer, så att nu känns det mer som att det är som det var när vi hade covid. Alltså det är liksom inte jullov på samma sätt nästa vecka, för att det finns en del som måste göras, men Jojo kommer ändå vara hemma. Egentligen skulle Jojo ha varit på förskolan den här veckan, men vi fick sån ångest för att de skickade ut någon sån här nödrop från förskolan, typ att pedagogerna om man kan ha dem hemma över jul så är det tar sig tacksamt emot, för att coviden har gjort att de behöver återhämta sig och vara lediga och så vidare. Så att då kände jag att jag kan ha Jojo de här dagarna. Men jag är mitt uppe i allt det här jullediga, eller om man nu ska säga, fortfarande. Och som slutkläm... om jag ska försöka hitta någon slutkläm på det, så kan man väl säga att jag ser med ganska stor tillförsikt fram emot det. Det jag tycker som vanligt känns jobbigast med att det här långledigheten närmar sig sitt slut, det är ju det här att man måste vända tillbaks på dygnet. För jag märker, nu vaknar jag vid 10 på dagen och barnen också 10:30, 11 och sådär. Och jag tycker det är ganska skönt. Ganska skönt att vakna. Det kanske också är en förändring. Alltså jag gillar kvällar. Jag tycker det är mysigt att vara uppe lite sent på kvällarna ihop och ha så här, och gulla ihop och mysa och sen så ligga och läsa lite och du vet sådär.
Vad är det för jävla drömtillvaro? Är det ni gör på kvällen? Ni gullar ihop och myser ihop och läser böcker. Gullar ihop och myser ihop.
Ja, men gullar ihop, det är att vi kollar på film ganska mycket på kvällarna. Det är trevligt. Okay. Och sen så, men läsandet sköter jag ju lite mer sen. Ja.
Jag tänker att ni läser liksom erotiska noveller, högläser för andra sådär, och bra poesi.
Ja, så är det verkligen. Precis så är det. Mm. Men jag håller ju på att beta av eftersom jag inte har läst. Nej, men det tar jag sen. Jag tänkte jag skulle sammanfatta året lite. Då kan jag prata om det istället då.
Så att nu... Absolut. Med dygnet är ju, tycker jag också, ett ständigt spännande ämne. För mig så är det ju mer att alltså vi har väldigt olika dygnsrytmer i familjen nu. Iris går och lägger sig vid midnatt. Ja. Men går alltid upp hyfsat tidigt. Hon går upp 9.
Mm.
Sara och Rut, de går och lägger sig vid... Sara vet jag inte. Hon liksom går nog aldrig och lägger sig typ. Och Rut, hon... jag halvskrek på henne vid 1 för att jag inte kunde somna när hon väsnades.
Mm.
Så hon är väl uppe länge. Och
vad gjorde hon då? Höll på och bakade trolldeg eller någonting?
Nej, hon hade haft hemmaspa och badat, höll på med någon mask och sånt där. Och Yasuragi badrock och tittade på någon skärm och... fixade och fejade helt enkelt. Och det lät för mycket tyckte jag. Och hon går upp då vid 11:30. Så att det jag blivit beroende av, det är att alltså i morse så gick jag ut. Jag gick upp sent ändå. Jag gick upp 8. Jag går och lägger mig vid 12. Sen läser jag lite så här, somnar kanske vid 1. Så om någon väsnas efter 1, då blir jag sur. Och så var det väl igår. Så sover jag 1-8. 7 timmar. Och det är för mig ändå väldigt... Jag ställer alltid klocka. Annars skulle jag nog sova länge. Men sen så... alltså 8 är ändå rätt sent för att vara mig. Så det är sovmorgon. I morse gick jag upp 8. Var vaken en timme. Och liksom fixade och fejade. Och läste och myste och sådär. Blandade sportdryck. Sen var jag ute och sprang 30 kilometer. Och så kom jag hem samtidigt som Sara och Rut vaknade. Så att vi kunde liksom ha en gemensam frukost och sådär.
Det är ju perfekt ju. Men
det är jäkligt bra.
Hur länge tror du att du skulle sova om du inte ställer någon klocka?
Det där slår så jävla olika. Men så det skulle nog kunna vara allt mellan 8 då och 12.
Ja. Det är så skönt tycker jag att sova till... Ja, men i morse tror jag sov till 9:45. Ja, då vaknar jag mig själv. Men jag har ju också fått lite snabbare...
Jag får lite ångest av att sova så länge ändå. Det känns för dekadent ändå för mig.
Ja, fast om resten av familjen också gör det så tycker jag att det... Då är det bara mysigt att komma upp. då, så liksom skrotar man igång. Jag tycker jag har inga problem med det alls faktiskt. Och men jag har också gjort att en del nätter, det var speciellt då, det började under coviden, att jag liksom verkligen är vaken så här 2 timmar på natten. Alltså lite där som vi har beskrivit tidigare i podden med sån där gammel bondsk tillvaro när man gick och la sig när det liksom blev mörkt. Och sen så sov man lite grann och sen var man vaken på natten. Lite så har jag haft att jag har vaknat och läst eller lyssnat på poddar och sådär. Och sen så typ varit vaken mellan 4 och 6 och sen somnat om och sådär.
Flyttat på någon ko som står för nära.
Ja, med mycket sånt.
Så det är härligt.
Ja.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Apropå dygn så är det så, jag har pratat om det tidigare i podden, om den här förbannelsen som vilar över tillvaron, som är att barn när de umgås tillsammans på nätter alltid vill dygna numera. Det var ju inte något begrepp riktigt när vi växte upp. Jag var ju jävligt misslyckad i det där. I lågstadiet minns jag, alltså sommar mellan typ 2 och 3 eller 3 och 4, så handlade min dagbok om att jag försökte vara uppe till solen gick upp, vilket väl rimligen bara varit vid 3, men jag lyckades aldrig någonsin med det.
Nej.
Däremot senare i mellanstadiet i och för sig, så gjorde jag, då hade jag vett nog att inte berätta det för någon, inte ens mina kompisar, för de hade nog tyckt det var knäppt, men då kunde jag vara vaken hela dygnet före en skoldag. Och jag minns känslan av på morgonen när man åkte pendeltåg till stan, att det kändes som att man hade lurat systemet, att det behövs ingen sömn. Jag är liksom extra pigg och dessutom lite så här härligt endorfinstinn. Sen hur jobbig skoldagen blev, särskilt efter lunch, och hur man knappt orkar åka hem från stan sen och typ hallucinerade och kraschade när man kom hem. Jag gjorde det några gånger. För att få tid för mig själv, tror jag. Ja, men satt och läste. Man kunde inte kolla på TV. Dels gick det väl ingenting, och sen så hade det stört och väckt folk. Så att jag skrev väl dagbok, onanerade, läste böcker.
Hat och massor behov.
Ja, det var väl det. Fast inte så mycket hat, tror jag.
Men det här tycker jag, för det här har vi också pratat om. Men just ja, det här att den bedriften är ju mycket större. Att då, orka hålla sig vaken på det där sättet. Än om du skulle ha en iPad med liksom allsköns teknologiskt tillfredsställande stimulans tillhanda, som du inte har ju, utan då satt du där med att läsa en bok. Alltså, nu läste jag i natt och låg och läste till 2:30, och det var ju för att det var en jävligt spännande bok där man så här, verkligen så här vill framåt. Och då var jag tvungen att avbryta mig själv, för då kände jag så här, det här kan jag ligga och läsa, men det är ju verkligen inte alla böcker och alla nätter man är så.
Nej,
ofta somnar man ju med boken i huvudet bara.
Nej, och nu skulle jag absolut inte klara det än som jag ville det, vilket jag absolut det sista jag vill. Men nu på nyår så skulle barnen sin vana trogen dygna. Och jag sa...
Var det bara du och familjen, eller var det någon syskon med också, kusiner?
Vi var på en jättefest.
Där alla hade antikroppar.
Ja, exakt. Det var familjen Wahlgren Ingrosso som hade den. På ett gods. Och sen så var det alltså hela jäkla kändiseliten, plus att alla som bodde där fick komma. Så det var väl 150-200 personer med antikroppar där som hade kul tillsammans. Nej, jag skojar. Nej, vi firade med min närmaste familj, Moa och Martin och deras barn, som vi också firade jul med. Så vi har corona isolerat oss. Så det var kusinerna då, och de sa att de skulle dygna. Vi var uppe länge. Vi spelade maffia och sådär efter 12-slaget. Även de små barnen. Så att vi var vakna där. Vi vuxna skulle gå och lägga oss vid 2:30-tiden. Och då sa barnet att vi ska dygna. Och då sa jag att det går jättebra, kör hårt. Och Iris sa, säg inte det ordet. För hon vet att hon har en gullig tendens att somna om man säger dygna. Hon blir så trött av tanken. Mm. Får liksom det här oändliga i att vara vaken ett dygn. Så att hon somnar av det. Så att hon ville att man skulle prata liksom i andra ord om det hon skulle göra. Barnen sov i, och alla kusiner och så, i mangårdsbyggnaden. Och jag och Sara sov ensamma i torpet som står utan på, ute på tomten. Så vi sov inte i samma byggnad som barnen. Vi tände en brasa. Vi låg och pratade och sådär. Vi släckte väl lampan vid 3:30.
Vi tände en brasa, vi låg och pratade och sådär. Det känns som att du känns som att du liksom, det var någon slags, jag vet inte, alltså, det var ingen förskönande omskrivning. Det var bara något täckord för någonting.
Vi spelade schack.
Hade din nyårs, Manna Forsberg, hade din nyårssex? Firade du in det nya året med att ha sex?
jag ville pröva det här öppningsdraget, Queen's Gambit. Klockan 9 nästa morgon, efter 5 och en halv timme sömn, alltså 5 och en halv timme, det är pyttelite sömn för mig. Då vaknade vi av att barnen väldigt fnittrigt bjöd in oss till frukost. De hade gjort kaffe, de hade tagit fram bröd och smör, de hade gjort fattiga riddare och pannkakor.
Åh, jäklar.
Min reaktion var, kom tillbaka om en timme, jag kan inte sova så här lite.
Mm.
Men sen så sa de, du får gå och lägga dig sen, du måste äta frukosten.
Mm.
Och då förstod jag att det var jättemysigt och gulligt. Och de lyckades jaga upp hela familjen och vi åt tillsammans. Jag var trött som fan. De hade alltså sovit 0 timmar, barnen, medan jag hade sovit 5 och en halv timme och tyckte att det var liksom otroligt lite.
Ja, men det är inte så konstigt. För det är ju precis som när du satt på pendeltåget på väg till skolan.
Ja, precis. Det var ju den känslan. Och, ja. Men jag tyckte det var bra. Alltså, man skulle, tänk, om man är uppe en massa barn och dygnar. Man skulle ju kunna så här, göra sönder fönsterrutor eller dricka slattar eller hitta något övergivet fyrverkeri eller bara elda någonting. Men jag tycker det var bättre att göra fattiga riddare och pannkakor och kaffe.
Ja, men så är det ju. Vi var ju borta på någon promenad någon timme och då när vi kom tillbaka så var det 2 glas som hade blivit krossade och så hade Manne börjat tända en eld i kaminen i det här liksom gamla trätorpet där vi var.
Ja, det här med elden kan väl inte lyckats hålla sig mot honom i för sig.
Vad sa du?
Det här med elden kan väl inte hålla sig mot honom. Det var ju inget pojksträck. Det var väl mer att han ville ha trevnad, eller?
Pff, han vill bara tända saker. Och nu, och sen så
jo, men det var ju bra ställe att tända. Var ska man tända en eld om inte i kaminen?
Jag kan säga så här. Man ska ge fan i att tända någonting överhuvudtaget om man inte har fått lov av en vuxen eller en vuxen är närvarande. Speciellt om man är i ett gammalt trätorp från 1600-talet.
Du borde uppfostra mig också. Jag har inte ens tänkt på det. Det är klart att det får man inte göra, nej.
Nej.
Det har jag nog aldrig sagt till mina barn. Det borde man ju säga.
Är det någonting jag försöker inskärpa i Manne? Men det beror väl också på, jag vet inte vad de har för relation till eld. Manne är ju sådär, jag menar, ser han en tändsticka, då ska han tända den jäveln och så hålla på och springa
runt
med
tändare. Så där var jag också
tändare.
Som barn.
Vad sa du?
Så var jag också exakt.
Ja, jag var också så, men det spelar ingen roll. Alltså så här, jag vill ju inte att han ska elda upp varken min lägenhet eller mina kompisars torp eller någonting. Bara för att jag höll på så.
Nej, men jag tänker
kommer
att man
du säga så här till Iris? Alltså, du får gärna börja knarka och röka som 14-åring. För gjorde pappa. Alltså, jag kan inte stoppa
nej,
det.
Nej, men tvärtom. Men jag tror att om hon hade haft den här elddriften. Mm. Alltså, det är väl som Dexter Morgan. Har du sett tv-serien Dexter?
Alltså, när han är seriemördare, är det den?
Ja, exakt. Han hade en mörk passagerare, som han kallade det. Och det här upptäckte hans svärfar. Styvfar upptäckte det när han var en liten pojke hade dödat en katt. Plastpappan, eller vad heter det, styvpappan, han var polis. Och tänkte, du har en mörk passagerare, du behöver en kod. För att det var ju många som poliser inte kunde sätta dit och sådär, olika riktigt, riktigt obehagliga hustrumisshandlare och mördare och allt möjligt. Som man inte hade tillräckligt bevis på. Så koden som Dexter Morgan fick, det var att man skulle fylla upp vissa kriterier för att han skulle få mörda dem. Han var en seriemördare som bara mördade liksom the bad guys.
Mm.
Och så tänker jag att man kanske borde gjort i alla fall med mig med eld när jag var liten. För jag eldade ju upp mitt skrivbord i olika skogar och sånt där. Om jag hade fått så här, om en elda
på eldplatser vid så tänd en läger eld vid en fin sjö och elda. Ja, i och för sig så fick jag väl det lite eftersom det var alltid jag som tände brasan hemma och sådär. Men man kanske skulle tända de goda eldarna liksom.
Det vidriga i det här är väl att han testar grejer, testar gränser, tycker att han är nyfiken på allt som är farligt och allt sådär som kittlar. Och det går inte så mycket, och det går inte att sätta emot det riktigt, förutom att inskärpa allvaret. Och nu gjorde han faktiskt en grej som jag tror, för han brände sig på någonting. Jo, men det var hemma, han satt... Helt plötsligt så han satt och åt och så helt plötsligt så sprang han ut i köket och började skrika. Och då hade han eldat på, för, du vet, det ligger en tändare framme, så började han elda på pappersrullen. Alltså den så här pappers som man torkar med, vet du, hushållspapper.
Ja. Ja.
Och då blev det ju ganska fort ganska stort liksom. Alltså den fattar ju elden där, man hade 2-3 rutor och sånt där. Och då, men då fick han ju panik och men förstod att jag kan inte slänga den här på golvet. Så då sprang han ut liksom med den här elden in i köket och
ja, slängde den.
Så då fick han ju som en brännskada på handen. Så då förstod han väl ändå i alla fall. Men det här var ju för sig innan då han sen började elda på landet och sånt.
Men du som är expert på elda, tyckte han eldade på ett bra sätt i kaminen i alla fall?
Ja, men det var ju det som var, alltså jag blev ju imponerad för att det var ju en jättefin brasa han hade gjort. Alltså det var ju liksom, ja. Det hade inte dött eller att det var för lite ved eller någonting, utan han hade lyckats. Och det är en ganska svårtänd kamin och de har ganska svår ved också.
Så att jag var ju med om mycket som barn, eftersom jag gjorde det hela tiden, så var det värsta som kan hända ett barn som tänder en eld i någons kamin eller öppnar spis, det är ju att spjället är stängt.
Ja, just det.
Det är svårt för ett barn att öppna spjället.
Ja, men det här var öppet, för att det, ja. Så, det hade han ju tur då, att det var liksom redan öppet.
Just det. Ja, nej, jag känner mig väldigt besläktad med honom. Det är ingen slump att vi heter samma sak. Kanske.
Nej, så är det ju.
Exakt sånt där. Det har jag säkert berättat, att det var ju faktiskt jag hade ju en massa brända grejer i mina skrivbordslådor under skrivbordsskyddet. Eller vad det heter. Du vet, man hade så här, typ en världskarta, skrivbordsskydd. Under det hade jag ju eldat sin helvete. Och vår städare upptäckte det. Och han pratade nästan ingen svenska. Men de få orden han kunde använde han till att ringa min mamma. Och ha ett väldigt bekymrat samtal med henne om hennes sons pyromani.
Ja, men det förstår jag. Men en sak, jag tänkte på det. Om vi ska återgå till det här dygnandet. En förutsättning för dygnandet är precis de förutsättningarna som ni hade. Det vill säga att barnen kan stänga in sig själva i en stuga.
Ja visst, de får inte störa den. Jag ska dock säga att det var ju Sara och jag som var instängda i en stuga. För det var ju andra vuxna som sov i det där huset. Men de stördes inte. Barnen var nog tysta och diskreta.
Ja, okej. Okay. För att det skulle ju aldrig hända. För att de gånger som... mina barn, eller jo, jag orkar inte dygna för lite, men man är ju väldigt dålig på att vara tyst och sköta det snyggt liksom. Så han skulle behöva, där tänker jag att om vi är på landet i sommar, då kan han dygna uppe i den nya byggnaden som är där, som är liksom farmor och farfars och Tom och Lenas tillhåll.
Ja, då blir de jätteglada va?
Ja, men jag tänker en natt kan de få vara där. För då, men problemet är ju också att det är så här, man är lite intresserad på honom, för att han kan ju ofta bli så där att han sen kommer och inte kan somna. Alltså typ, du vet, så väcker han en för att han typ så här, åh, kan inte jag få ligga här, för att han liksom, han fixar inte riktigt.
Nej.
Då blir ju min nattsömn förstörd. Jag menar, för dygnandet ska liksom inte, det får liksom inte förstöra min nattsömn.
Ja, och jag ska säga det, när jag sa självklart får ni dygna, så menade jag ju självklart kommer ni somna. Alltså, ja. Det är ju riskfritt. De har ju aldrig lyckats hittills.
Nej.
Det har väl i och för sig hänt att man har störts av barn som sitter uppe klockan 3 och sen så ger man dem en åthutning och sen somnar de. Men Moa vaknade ju inte, för min syster som var i samma hus. Hon vaknade väl av liksom kaffedoft vid 8:30-tiden.
Otroligt.
Ja, men och sen vid frukosten då, som var väldigt mysig och fin fast jag var så trött, så sa Iris det här som jag har tänkt för mig själv på vägen till skolan. Alltså det här är ju världens lifehack. Jag har lurat systemet. Man behöver inte sömn. Alltså jag mår nu bättre. Alltså hon var ju, mådde bättre och var mycket piggare än en helt vanlig morgon. Fast hon inte hade sovit en blund. Och hon tittade på klockan och konstaterade att nu har jag dygnat. Nu har jag varit vaken ett dygn. Alltså den här, alltså som hon har längtat efter flera år har hon lyckats med. Sen ska vi åka hem. Vi åkte väl hem därifrån med bilen vid 11-tiden. Och fortfarande så var hon pigg och glad. Men sen så började barnen bråka ganska mycket i baksätet. Och sen så somnade de. Eller det var Iris som somnade först och Rut kollade på iPaden och Iris vaknade då och skrek på Rut att det, hon inte fick väsnas. Och sen så var Iris så trött, så fast hon sov så var det som att liksom, hon var så trött så det räckte typ inte att sova. Alltså att hon typ skrek i sömnen av trötthet. Och sen så fick jag bära henne från bilen upp till sängen. Och sen sov hon några timmar till. Hade fortfarande sådär att hon var liksom för trött för att det skulle räcka med att bara sova. Hon skulle behöva såhär inception-sömn eller någonting.
Ja, just det.
Ännu djupare lager. Men sen så vaknade hon. Alltså, sen var det ju jävligt oroligt då. För att hon sov skitmycket på dagen. Alltså ända fram till middagen.
Mm.
Då var jag orolig att
Rut då?
Hennes dygnsrytm skulle vara förstörd för all framtid. Rut sov också. Men hon hade det tagit bättre. Och hon hade faktiskt inte dygnat. Utan hon somnade... Hedvig, den äldsta kusinen, vill inte dygna. Så att hon, när Rut skulle gå till Bo och Iris som höll på att dygna, så höll hon kvar Rut i sängen och sa att du ligger kvar här klockan 5. Så att hon hade ju sovit, alltså på tok för lite, hon hade sovit 4 timmar, men inte 0 timmar. Så att hon var väl lite mer robust, även om hon också var på jävligt dåligt humör och sov hela ända fram till middagen. Ja, men sen så lyckades i alla fall Iris somna sent på kvällen och vända dygnsrytmen rätt. Och sen har hon sagt nu att typ som man säger efter första fyllan. Det är väl också något stadie av eufori och jag har lurat systemet och det här var inte så farligt. Men sen så har hon ju sagt liksom att aldrig mer att jag dygnar. Hon får liksom så här, hon blir typ illamående av att tänka på det för att hon var så trött där i bilen.
Men det kommer hon ju glömma bort. Alltså det kommer ju hända igen. Men det är väldigt nyttig läxa tror jag det där att vara vaken så länge. För det är ju faktiskt vidrigt ju.
Jag berömde dem så att de kan ju börja med ultralöpning. Det är ju sömnen det kommer an på om man springer riktigt långt. Det är det som man ska vara bra på att avvara.
Jag tänkte, det kan vi faktiskt göra båda två tycker jag. Att vi förtjänar, eller att våra lyssnare förtjänar, att vi ska summera året lite grann.
Ja, det vill jag höra.
Vad tror du om det? Har du någonting också sen att summera eller ska du liksom...
Jag, det finns ju absolut. Jag har ju levt ett till år av mitt liv och sådär.
Ja, men frågan är, har du levt? Eller har du levt?
Ja, det återstår väl att se.
Ja, nej, men jag tänkte på det.
Jag
här
har dansat på en teknoklubb i bar överkropp.
Ja.
Till klockan 4 på morgonen.
Vilken jävla start det var ändå. Jag menar för, om jag ska summera mitt år då, så är det... Jag kraschade ju ordentligt kan man säga i... Det var ju liksom... innan förra året. Det var ju redan 2019. Som jag gjorde det. Och sen var det, blev det ju nytt år då, 2020. Och det började ju då med att jag var kraschad. Och mådde rätt p. Och det var värdelöst mellan mig och Li. Och det kändes ju, allt var ganska dåligt bara. Kändes det som. Och det kulminerade ju i den här 40-års... festen som Li överraskade mig med, där jag, det är så intressant när jag tänker tillbaks på den, för det var, blev ju en otroligt rolig kväll, men jag kommer ihåg ångesten jag hade innan, alltså, och ångesten också när ni överraskade mig, och så här, och hur jag känner mig alltså som en helt annan människa nu, för att nu skulle jag ju bara tycka så här, gud, det här är en massa människor som jag tycker om, alltså liksom, men då det var som att jag bara ville gömma mig och mådde dåligt, alltså. Och tänka att sån är jag. Men sen blev det ju trevligt. Och vi hade jättekul. Och vi hade en magisk kväll liksom. Och jag fyllde 40. Men jag tänkte just den där hur jag reagerade på hela det överraskningsmomentet. Och hur ångestladdat det var. Kan stå som symbol för vilken skillnad det har blivit då. För det som hände sen var ju att jag fick då ett besked om att jag skulle utredas för ADHD. Men det har ju dragit ut på tiden. Ja, jag menar, jag har inte hört någonting egentligen från det. Jag har fan inte hört någonting egentligen. Utan jag står väl bara där i någon kö och väntar. Och då tog jag upp det här med psykologen på vårdcentralen, där jag sa det att, men jag kan ju inte hålla på och vänta nu och vara i någon slags limbo på någon konstig utredning, för jag mår ju inget bra liksom. Och då förordade hon ju snarna SSRI-preparat, Escitalopram, som jag fick då utskrivet av läkaren på vårdcentralen. Och sen så började jag äta dem. Och sen kände jag ju att det blev ju så mycket bättre. Alltså jag gick från att vara en ganska...
När fick du dem, sa du?
Ja, jag fick dem strax innan sommaren. Om det var i maj kanske jag började med det.
Mm.
Någonstans där.
Och du kom ut i podden i april. I typ mitten av april vill jag minnas.
Var det så det var? Hade jag då fått... jag kommer inte ihåg exakt alla detaljer kring det här. Men jag pratade med en kompis häromdagen om det här. Och hon berättade att... För hon hade sett sig själv som en person som oroade sig för saker hela tiden. Alltså det var hennes liksom självbild. Oroade sig för barnen, oroade sig för sina föräldrar, oroade sig för liksom framtiden, oroade sig för att flyga, klimatet, alltså nyheterna. Alltså allting var liksom så här, hon var en väldigt orolig människa. Och det var så hon var. Liksom. Det var en grundton i hennes personlighet. Det var liksom ingenting som hon kanske uppskattade, men det var någonting som alltid fanns där och som hon har lärt sig att leva med. Och så här är jag. Men sen så började hon käka antidepressiva och så märkte hon så här, nej, det här, jag är ju inte alls en sån här person.
Fuck klimatet!
Ja, nej, men så här, ge mig... flyg mig med Ryanair till liksom närmsta... Alltså det behöver vi bara... Jag vill bara flyga någonstans över dagen.
Ja.
Nej, men alltså att det liksom är att det kan vara så att vissa grejer, och så kan jag ju känna med min också självbild av att vara lite kolerisk, av att ha ångest när jag vaknar på morgonen, av att vara manisk, alltså i så här perioder, nu inte den liksom psykologiska, utan mer ha maniska tendenser, och att vara så här, att varje sak jag gör är som att beta av någonting på en lista hela tiden. Ska jag städa toalett så då är det liksom, då är det ett projekt som jag måste göra. Det finns ett liksom före och det finns ett under och det finns ett efter. Och sen är det någonting annat som ska göras. Alltså tillvaron väldigt upphackad. Det finns liksom ingen flyt i tillvaron. Det är liksom inte så här morgon, middag, lunch, kväll. Sådär, utan det är så här,
fan vad de måste känna sig övergivna dig. Alla som har känt så här. Fan, Nisse, han är ju liksom listmästaren. Han har kommit fram till massa grejer om livet och vilken dag man ska städa och sånt där. Jag kommer segla in under hans trygga vingar och också göra listor och strukturera upp tillvaron. Och sen så bara liksom seglar du iväg. Och man är där ensam och börjar ifrågasätta. Var det liksom rätt det här med listorna och torsdagsstädningen och alla lifehacks man har kommit på?
Det kan ju inte jag ta hänsyn till. Alltså det, jag kan ju
nej,
bara,
det är klart
jag
att du ska. Men ska de fortsätta nu med sina rutiner? Eller ska de försöka bli friska från det?
Alltså... Jag tycker mig se, jag tänkte på det faktiskt när jag lyssnade på en av de poddar jag lyssnade på som heter Spring snyggt med Jesus och Manne. Som ni kan lyssna på om ni vill lyssna
kul
på Sveriges bästa och största löparpodd. För då hade ni ett intressant snack med Maria Kraka för att hon fick ett pris som ni delade ut. Ni hade en gala där hon vann för årets inspiratör. Var det inspiratör eller var det?
Och det var ju alltså... Ja, inspiratör kanske var fel, för hon var den som liksom fick oss att tänka rätt tankar. Alltså hon var som årets mentala coach typ kan man säga.
Ja, men det var ju där inte ge upp. Men sen kom ni också in på en diskussion huruvida ni liksom man kunde anamma det här på övriga delar av livet.
Ja, det här och... att hon till stora delar hatade löpning men ändå fick det gjort och aldrig bröt lopp och sånt där.
Ja, och då tänkte jag på, för då din kollega där, John, han berättade ju hur han också kunde bli behjälpt av det här för att han hade börjat beta av saker på ett annat sätt. Alltså, nu måste jag städa och då gör jag det, då bara betar jag av det så har jag det avklarat. Att det finns liksom det finns något tillfredsställande i att känna att man har avklarat någonting, klarat av någonting. Mm. Och det håller Maria med om, och där menar jag att det där är ju en balansgång alltså, för att om man är en sån person, jag kan se många i min närhet som har det här i sig att man ska beta av saker hela tiden. Men problemet är ju då att det som du, om vi nu ska knyta ihop säcken lite här, det som du pratade om inledningsvis, den här historien om mannen som satt och fiskade och sen så kom den här andra mannen och så bara, varför gör du inte det här och det här och det här? så kan du ju sitta och fiska sen. Fast han liksom satt redan och fiska. Alltså risken är ju, om man blir en sån här beta av människa, det är ju att man bara betar av för sakens skull. Och det är väl det som är problemet. Alltså saker och ting ska inte betas av för avbetandets skull. Utan det är ju så här, är toaletten smutsig? Alltså så här, så att det är liksom, men vad fan, toaletten måste smutsas. Eller nej, toaletten måste tvättas. Då, om det har gått så långt, då måste man ju bara beta av det. Och då kan det ju vara bra att ha en lista. Men problemet i mitt fall var ju att jag ville ju att det skulle vara, det skulle aldrig hinna bli smutsigt liksom. Jag ville ha ett system som gjorde att jag liksom, att jag städade, och det skulle inte ha märkts, det kommer jag ihåg att jag koketterade med i podden, det skulle inte ha märkts när jag hade städat att jag hade städat. Det skulle alltid vara så städat så att jag bara liksom upprätthöll en liksom städad
aura. Men så lever vi nog också med ambitionen att det ska vara.
Ja, och det tycker jag är, men återigen, alltså, ifall det funkar, ifall det inte är liksom...
För jag tänker väl att det blir ju inte mer arbete i slutändan, och det, då, om man ändå ska lägga ner ett visst, alltså nu vill jag att du ska behålla din mentala hälsa och var den gör det den mår bäst av. Men för mig så är det väl lite att om det är så här, säg 10 timmar som man ska lägga i veckan, så är det ju bäst att sprida ut dem på ett sätt så att det alltid är städat, snarare än att kanske lägga dem då klumpvis och ha det ostädat mellan varven. Eller till och med ligga lite extra tid för att alltid ha det städat kanske.
Men jag tror att du och jag är på den här punkten är vi så otroligt olika som människor, för jag tror att liksom för mig kunde det där fylla upp mig. Alltså den här känslan av att nu är det tisdag, imorgon är det onsdag, då måste jag plocka, och sen är det torsdag, då måste jag städa. Fast det redan är städat, förstår du? Jag såg inte, det var städat hemma, men jag visste att på torsdag måste jag städa igen. Alltså att det liksom är, istället för att som nu, kunna vakna upp på morgonen och att det är så här, vi sket i disken igår kväll för att vi satt och hade trevligt och kollade på en film tillsammans. Och sen så här, för jag vet att jag kan ta disken när jag vaknar imorgon. Det är inte så jävla jobbigt. Det är nästan lättare, för att då är man liksom utvilad och så kan man göra det medan man håller på att fixa frukost. Alltså att det liksom är, det är en annan, för mig är det liksom ett helt annat sätt att se på livet. Och då blir den här städningen blir som en symbol för det. Att det liksom är, för varför ska man ha det städat? Det är ju för att man ska kunna njuta av tillvaron och ha det mysigt. Man ska ju inte städa för att... alltså det finns liksom ingen självändamål med själva städandet. Och man måste också få vara färdig. Alltså det som John pratade om där i eran podd är att man har betat av städningen. Då känner man sig färdig. Men jag kände mig ju aldrig färdig. Jag hade liksom betat av städningen, men direkt så började jag tänka på snart är det onsdag igen och då måste jag dra igång hela städgrejset. Och det är väl det som är skillnaden, att man liksom, jag tycker verkligen att man ska göra listor, jag tycker verkligen att man ska beta av saker och ta tag i saker. Jag har ju haft som mitt mantra ända sedan jag var i 20-årsåldern att så här, skillnaden mellan de som gör något och de som inte gör något är ganska enkel. Det är nämligen att de som gör något, de gör någonting. Och det där kan man ju, det kan man ju liksom koka ner till karriär, till städning, till barnuppfostran, till vad som helst. Alltså det är ganska lätt att tänka och tycka saker, men det viktigaste är att göra grejer.
Man kan ju se det också som att varför städar man? Städar man för att man uppskattar mycket när det är rent? Eller städar man för att man fundera på hur man ska känna sig som en bra människa? Alltså du kanske försökte hitta sätt att duga inför dig själv bara.
Ja, alltså utanpå saker som liksom är, jag vill ha ett städat hem, jag vill kunna visa upp ett städat hem, jag vill att det ska vara städat hemma nu, men jag har ju kommit fram till att jag skiter rätt hårt i om det är, jag vill att det ska vara liksom okej, men så här, dammsuga, då kan vara så här, man dammsuger hallen, man dammsuger köket och typ under matbordet och sådär, men man behöver inte alltid dammsuga som jag gjorde. Då var det ju så här, för mig var det viktigt då att då skulle man dammsuga kontoret, man skulle dammsuga lister, man skulle, du vet, det blir så här, allt blir så jävla stort hela tiden. Det blir sånt jävla
projekt. Men har Li alltid hållit jämna steg med dig då? Dels i det här att man måste absolut städa på torsdagar, och dels att man kan ta det jävligt piano.
Det är ganska svårt ju, för att det här är ju,
du är lite grann ytterligheternas man, har jag ju märkt när jag varit hemma hos er nu, att ni har ju en väldigt avslappnad inställning till liksom, att ha grejer framme på bordet och sånt där, och alltså det känns som ni har ett avslappnat förhållningssätt till plockstädning, om man uttrycker det milt. Och förut hade ni ett extremt oavslappnat förhållningssätt till plockstädning då, om jag tolkar det rätt.
Det är väl lite grann med mig, alltså det kan väl vara lite grann som att åka berg- och dalbana ibland, att man inte riktigt vet hur man ska göra, medan hon har väl hela tiden hållit en ganska jämn profil på hur hon sköter saker.
Men du
och ting.
Sitter i liksom lokomotivet och styr den här berg- och dalbanan.
Jo, men jag tror att alltså, som när det var som värst med städningen, då var ju ofta så här då att vi att jag storstädade hela lägenheten på fredagar istället för att jobba, för att jag ville att det skulle vara städat på helgen. Vilket fick till följd att jag känner mig avstressad för att jag inte hann med de här jobbgrejerna. Som jag skulle, alltså det blir bara konstigt allting liksom. men hur som helst, det jag skulle säga är att det här har ju jag nu kommit ifrån. Alltså att det liksom är hittat en mer balans i att det känns inte som att det är jättemycket mer stökigt eller dammigt eller äckligt hemma hos oss. Det är fint liksom. Och mysigt framförallt. Man trivs där. Vi trivs där i alla fall.
Det är ju en jättegrej att inte känna den här oron.
Ja, verkligen. Och den här städningen, nu blir det otroligt ohumult mycket snack om just städningen. Men jag tror att städningen är som en symbol för allt. Det är så här pengaoro, det är oro för liksom jobb och sen också så här en känsla av att det här som alla pratar om, som ju ganska liksom att man är en bluff. Ja. Det här som alla säger, det
imposter
finns något
syndrome.
Ja, precis. Alltså det kände jag ju förut, men jag tyckte det var töntigt att jag kände så att jag, det var ingenting som jag tyckte att man skulle prata om, för att det var töntiga människor som pratade om det. Men där har jag också, känner jag också nu att jag är mycket mer trygg i mig själv och att det är så här att jag faktiskt har massa grejer som jag kan och som jag är duktig på och som är liksom som talanger som jag har, så att säga. Som jag liksom, så att jag behöver inte känna den här stressen över att jag, när jag kommer in i ett nytt sammanhang, att jag måste lura folk att jag är bra. Utan jag kan gå in i ett sammanhang och känna så här, ja men hej hej, jag är ganska självklar och jag är ganska bra. På ett lugnt och tryggt sätt liksom.
Så att du, städningen var delvis då för att få bort pengar och jobbångest. Men nu
det
behövs
vet inte. Det vet
men
jag inte.
Är jobb och pengaångesten borta nu då också?
Ångesten skulle jag säga. Alltså ja. den här förlamande ångesten är borta. Sen såklart så är det så här, jag menar nu, vi har betalat räkningarna, jag tror att vi har ungefär 50 kronor kvar resten av den här månaden. Det är ju inte så här att man känner så här, yippie, vad billigt allt blev i jul och nyår och allt sånt där. Men det är inte det här alltså förlamande, som ju inte, det finns ju inget produktivt i att man bara då känner att allt är åt helvete, jag är värdelös liksom, fan vad sämst det är, hur ska det gå med allting, kan jag bara få gå och lägga mig och sova, så känner jag liksom inte, utan då känner jag så här, försöker mer hitta så här, hur ska vi lösa det här, alltså förstår du, att det liksom är mer så känner jag, och att jag får inte panik liksom så fort Li börjar prata om räkningar och sånt där. Alltså att det liksom blir mer att man så här, kan man på ett vuxet och moget sätt diskutera de räkningarna istället för att jag typ så här, jag måste läsa tidningen, tyst! Eller vad jag nu gör liksom. Att man och samma sak med jobb, att jag känner ju, det är klart att jag känner kan känna så här, jag undrar vad framtiden har i sitt sköte, men kanske mer, undrar vad framtiden har i sitt sköte och inte så här, jag undrar vad framtiden har i sitt sköte. Om du förstår vad jag menar. Att det liksom är alltså att det känns lite spännande och kul. Sen är, ja, jag menar acceptera lite grann hur saker och
ting är. Alltså allt det där skulle jag vilja nå fram till, som du har gjort, utom då städningen som jag är nöjd med, den vill jag liksom inte. Jag tycker det är bra. Men annars så är jag väldigt sugen på att ta det du tar.
När man ser ditt liv utifrån, alltså du skulle ju behöva, jag tror att det också att det, alltså du lever ju värsta drömlivet. Och det är väl det du kanske måste fatta lite grann också. För det är väl det jag har börjat fatta lite grann. Att jag har det jävligt bra liksom. Och också så här, ta mig tid att uppskatta det. Och vara på något sätt, leva i det. Och tycka att det är mysigt. Och sen är det ju det här som jag känner, fan vad det har betytt mycket för mig det här året, att jag har börjat läsa igen. Alltså liksom att jag alltid har en bok på gång. Jag menar, det var, det är liksom att jag inte riktigt fattat hur mycket jag har saknat det. Att det liksom är, det är så otroligt berikande att så här, att typ sluta läsa nyheter. Alltså jag har ju gått från att liksom läsa A-delen, jag vet inte ens om det heter det längre, men du vet vad jag menar, nyhetsdelen, till att börja med kulturen och sen så läsa A-delen om jag hinner. Och sen också läsa böcker där man får ja, men det, till exempel ta de här Karin Smirnoff-böckerna, For hem till bror, For upp med mor, For hem sen, eller vad fan de heter, den här trilogin. där man får skildra misshandlande, det är egentligen så här en skildring av misshandlande män och kuvade kvinnor. Och man känner så här, bara, fan vad mörkt. Men sen samtidigt så är det liksom sånt jävla ljus i den boken, för att man, du vet, som böcker kan göra, alltså det här komma ifrån det här svarta och vita jävla skitsamhället. Alltså att man får det här gråzonen och man får de här nyanserna och man får liksom böcker, att du vet, att man får tid att belysa olika sidor av alla människor och att man får liksom bara fördjupa sig i det och vara i den världen, det är balsam för själen alltså, och att få vara i det hela tiden, det är en ynnest som jag har saknat och som jag inte nog kan betona hur mycket jag älskar. Det jag låg och läste i natt för övrigt var, jag har ju min lista med böcker som jag liksom inte har läst under alla år. Och nu läste jag Gone Girl, för jag har inte sett den filmen ens.
Mm. Den har jag läst. Den finns ju några,
finns ju några
skarpa svängar där, kan man säga.
För det där är ju en väldigt snabb
spoiler. Det enda jag kan avslöja är att det finns några skarpa svängar.
Precis. Alltså det, och det är ju apropå, det är också en otrolig skildring av relationen män-kvinnor. Alltså det är liksom, ja, jag tycker att det är otroligt härligt att läsningen finns. Och läsning är så, speciellt om man har såna här olika ljud, inte ljud, vad heter det? Såna här olika läsplattor som jag har då. Som är, jag menar för Gone Girl till exempel, det är en bok på 500-600 sidor. Det är en tjock jävel. Och igår, alltså jag har ju den i fickan hela tiden. Och det är också, att läsa är någonting som är otroligt kompatibelt med att ha barn. Det kanske låter kontra
intuitivt.
Ja, precis, att det är så. Men det finns någonting i att man alltid bara kan ta upp den här plattan och läsa lite. Det är liksom inte lika konsumerande som att sitta och scrolla på något sätt. Alltså det finns någonting i så här, att man läser någon sida här, något stycke där, man sitter i bilen, man får upp boken och läser lite. Det blir inte samma, det blir inte heller lika jobbigt som att titta på en film eller en serie. Man liksom, för man kan läsa två sidor eller man kan läsa, ja, jag är nyfrälst helt enkelt. Nyfrälst läsare.
Vad härligt.
Eller det heter det, nyfrälst? Omfrälst. Oh.
Mm.
Ja.
Återuppstånden.
Återuppstånden läsare. Så att det är att antidepressiva och läsning, och också så här, alltså det jag kom fram till, för att det, återigen, jag pratade med den här kompisen häromdagen, alltså det som jag pratade om i terapin, alltså de sakerna som jag kom fram till där om mig själv, det vill säga det här med städningen och oron inför andra människor och allt det här, det är som att de här escitalopramen kan göra att jag kan titta på de sidorna ordentligt och göra någonting åt det. Förstår du vad jag menar? Men innan det så kunde jag teoretisera hur mycket som helst kring alla de där sakerna, men det fanns liksom ingen, det gick liksom inte att ta sig vidare mer än att man sitter och grottar. Och jag tror många gör det, och jag tror många är rädda för, jag inräknad, för den här typen av preparat, för att man tänker att det liksom ska förstöra allting. Och då känner jag så här, eller förstöra allting, att det kan det här, ta udden av livet, alltså att man känner sig liksom avdomnad och sånt. Och då kan jag tycka att livet är för kort för att inte prova det. För att känner man det, ja men då får man väl sluta det, så får man testa någonting annat. Men man kan lika gärna testa, tycker jag. Så att det är min det är väl egentligen min årssammanfattning.
Testa.
Att jag ser med tillförsikt framför för 2021.
Testa 2021. Medicin.
Mm. Ska öka.
Ja, det är en jävla fin årssammanfattning. Alltså det är ju ganska starkt att sammanfatta 2020 och inte ens behöva nämna den pandemi som har
dominerat. Just det. Det var faktiskt, jag skulle ha en snygg grej på det där jag skulle ta upp andra termodynamikens andra huvudsats, att det liksom är att världen håller på att gå under, men jag mår jävligt bra. Alltså det finns alltid en balans. Men sen så blev jag så insnurrad i det här med städningen så jag glömde bort hela den grejen. Vilket jag tycker är en del av charmen med mig. Att jag glömde min snygga... men såklart, den har ju påverkat en del. Vad säger du om det här året då, Manne?
Nej, men det har ju varit... märkligt att inte, alltså det enda som jag har gjort hela mitt så här yrkesverksamma liv, alltså som jag har jobbat med sedan jag var 16 år, har jag inte gjort nu. Det är ju så konstigt.
Föreläsningarna tänker du på?
Ja, det är väl liksom det konstigaste med mitt år, alltså på ett så här personligt plan om vi pratar så, om vi pratar om hur så här mitt år har varit personligen, så har det varit så konstigt att ja, att den enda konstanten i min yrkestillvaro har liksom uteblivit. Och det har varit ganska sorgligt. Och sen så...
När pandemin är över och sånt, liksom, hur känner du nu att du kommer njuta mer av det, för du känner att du har klarat dig utan det? Lite som, eller vill du bara tillbaks till det för att du känner att någonting fattas hos dig?
Nej, jag tror bara att jag känner liksom skräck. Att typ att jag inte minns hur man gör och sådär.
Okej.
Och så här, mina olika föreläsningar, de har inte ens funnits nedskrivna eller sådär. Så att de är typ borta, tror jag. Alltså, för det vet jag ju hur det brukar vara när jag inte har hållit. Mina längsta uppehåll har ju varit så här 2 månader. Då är det ju ganska skakigt i början när man ska återuppta någon föreläsning sådär, som finns inte nedskriven utan som flyger omkring i rymden.
Du bara går upp och ställer dig och kör.
Ja, utom så här de här. Alltså jag har ju lite olika sådana här sex utbildningar och föreläsningar och sånt där som finns i huvudet. Där det finns bara olika vägval man kan göra. Alltså säg att det finns i huvudet så här 20 timmar material.
Ja.
Och sen så kan man ta olika vägar, så kan det bli lite olika föreläsningar som sker i stunden. Och de 20 timmarna är nog ganska borta nu. Det finns nog liksom skärvor här och där. Sen har jag ju någon föräldraskapsföreläsning som jag hållit väldigt få gånger och därför har ganska så noggranna stolpar på, för att det finns inte i huvudet. Jag kommer få sätta mig och skriva någonting, och det verkar ju tråkigt och jobbigt, så därför blir det svårt. Och ena sidan så längtar jag som fan efter att stå och föreläsa inför en publik igen. Men samtidigt, så om jag hade en föreläsning för någon antikroppspublik imorgon, så, eller även nästa vecka, så skulle jag ha lite panik nu faktiskt. Så det finns en dubbelhet i det. Mest är det sorg och skräck, kan man väl säga att det är.
Men du tänker väl, om du ser förbi sorgen och skräcken, så ja, ser du väl framför dig en tillvaro där du kommer att föreläsa även efter det här. Det är väl inte så här att pandemin har fått dig att komma till insikt med att så här, gud, jag behöver inte det där i mitt liv.
Nej, det vill jag verkligen göra mer. Det som har varit bra är att, för det är ju också så här min enda konstanta inkomst de senaste åren, med att jag hittat lite andra inkomstkällor som jag inte hade innan. Så det har ju varit bra.
Pengabäcken till Manne Forsberg ändå rinner på, fast det rinner liksom, hittar andra källor och andra liksom spår, fåror.
Ja, precis. Jag behövde väl verkligen hitta nya får, annars hade det varit ganska dystert, tror jag. Men sen så här, de stora grejerna som har hänt annars är ju att alltså det är väl Länsö som är en stor grej. Att, och att med det kommer inte bara att vi har köpt ett ställe, utan med det kommer lite så här annat liv. Att man har typ varit på vattnet och sånt där. Som för ett år sedan så hade det känts otänkbart. Och det är väl det som är roligt att tänka på med 2021. Alltså det finns de här vanliga nyårsföresatserna, jag borde göra det här eller jag borde göra det där. Men det som är spännande på riktigt, det är ju att man inte har en jävla aning. Och det kan ju, beroende på ens läggning då, vara skräckinjagande. För det kommer med säkerhet hända hemska saker och riktigt jobbiga jävla saker. Folk kommer bli...
Tänker du ute i världen?
Alltså ute i världen är ju självklart, men ja, personligen tänker jag då.
Men vad tänker du att det ska hända för riktigt jävligt vidriga saker i ditt liv?
ja, men folk kommer bli sjuka och folk kommer skiljas och folk kommer bråka och folk kommer skada sig och dö och inkomstströmmar kommer försvinna och
men hur mycket tänker
kommer...
du på det där?
Alltså, vad sa du?
Hur mycket tänker du på det där? När du tänker på nyår så tänker du så här, nej. I år kommer säkert de där skiljas eller kommer, den där kommer bli dödssjuk eller
rent procentuellt så kommer du tänker två... väl på så lite som möjligt, men så är det ju naturligtvis.
Ja.
Du tänker inte på det alls, låter det som.
Nej, och det gjorde jag nog inte förut heller. Jag hade fullt upp med att oroa mig för städningen.
Ja, men det var det.
Det är klart att jag kan ha så här vag oro över typ så här, ja, föräldrarna börjar bli äldre. Och så kan jag ju få, jag kan ju få såna här hugg liksom, när man tänker om det skulle hända barn eller någonting. Men jag tänker inte rent så här, rent statistiskt så borde två personer i min nära bekantskapskrets insjukna cancer under nästa år, och varav en av dem kommer bli dödssjuk och möjligtvis inte överleva. Så tänker jag.
Nej, men så tänker inte jag heller, men det bara är så. Alltså om man tittar tillbaka på förra året så var det ju så. Det finns ju ingen skäl att tro att nästa år inte skulle vara så. Alltså om jag hade vetat 20, alltså för ett år sedan vad jag vet nu om året 2020, även om vi tar bort pandemin helt, så hade jag ju varit chockad av både liksom de glädjebuden och sorgebuden som har kommit. Och det är väl det också, att förutom att det kommer vara en jävla massa sorgliga saker 2021 som förvånar en, alltså det kommer ju vara förvånande sorgliga saker, saker som vi inte kan förutse nu.
Ja, men vad är det för glädjebud och sorgebud du har fått under året?
Ja, men sorgebuden vet jag inte om jag vill ta upp ens, för det involverar folk som kanske inte vill få sina berättelser berättade. Ja, men det är väl, jag kan säga generellt så är det ju väl att folk blir sjuka, folk blir arbetslösa och folk dör och folk skiljer sig. Det är väl det som folk gör mest.
Det låter som att du har varit med om ett väldigt olycksaligt år. När folk, nej, har dött och liksom som flugor runt omkring dig. Och...
Men är det inte, ja, det är nog så varje år att det händer saker. Eller saker, också så här jobbiga saker som har påbörjat som fortsätter vara jobbiga eller blir ännu jobbigare. Det kommer vara, det som är så hemskt är ju att det kommer inte vara de här sakerna som var hemska 2020 som kommer vara hemska 2021. Det kommer vara helt nya saker.
Nej, och det är ju
som inte kunde lite, förutse.
Men det är ju nästan förtröstansfullt ju. För att det innebär ju att man inte kan oroa sig för hur mycket man än oroar sig. Jag vet, om man tar pandemin som exempel. Så det är ju liksom the godmother of all exempel på att man inte kan oroa sig för saker som man inte kan förutse. För att vem fan kunde förutse det? Det är liksom, det fanns ju inte att det skulle vara att hela världen skulle stänga ner.
Nej,
det trodde man ju inte. Så att då är det ingen idé egentligen att oroa sig allt för mycket, för att man vet ju aldrig vad fan det är som kommer hända.
Nej, det där är i och för sig lite dubbelt tyvärr. Alltså oftast så olycka och sorg drabbar oss liksom som en blixt från klar himmel, att någon får cancer eller sådär. Men sen finns det sådana saker som relationer som man borde hanterat annorlunda, som man säger sen att gud, jag gjorde ett jättestort misstag, jag förstod inte på den här relationen eller hur illa ställt det var förrän det var för sent.
Ja, just det.
Så att det finns nog både och där, Nisse.
De sakerna kan du ju faktiskt se i vit ögat och försöka göra någonting åt. Alltså liksom, ju. Det kan ju vara som ett nyårslöfte att man, om man har någon sånt orosmål med horisonten, att det är någonting man känner att det här borde jag ta tag i, jag har en dålig känsla här. Det är ju en annan grej än att gå och oroa sig för att någon man känner ska dö i cancer.
Mm, absolut, verkligen. Glädjeämnen då, det kommer ju vara också saker som man inte hade en aning om. Och i mitt fall då, glädjeämnen som jag inte har en aning om, som hände då 2020. Alltså det man har en aning om, det är ju att man kommer ha otroliga stunder med sin familj. Det vet man ju, det kommer vara spännande att följa barnen, man kommer så här skratta jättemycket tillsammans och ha fina minnen som så här, någon gång första riktiga vårdagen när jag hämtade Rut med cykel och hon blev så glad att vi skulle cykla, så satt vi oss på en jättefin trappa med utsikt över Mälaren som heter Jakobsteget, den där trappan högt upp, och så hade jag köpt munkar Och det var en stund som bara var liksom så här 6,5 minuter innan vi tröttnade på att sitta. Det var väldigt fina 6,5 minuter. Sådana saker kommer ju hända, det är inget förvånande. Så större saker som jag inte hade kunnat förutse, det var ju till exempel då Länsö. För det var ju ett totalt spontant köp. Och sen...
Lika oväntat som pandemin.
Ja, typ, faktiskt. Och sen en annan sån, ett sånt glädjebud är ju att Iris kom in på AF. Det kunde man kanske förutse, i alla fall visste vi att hon skulle söka. Men det var ändå så här en stor och bra grej i vår familj som hände 2020. Ja, det är de sakerna. Och också att det har gått bra med mina poddar. Din och min podd och sen Spring snyggt också. Att det har blivit liksom ett jobb. Och någonting som inte bara är kul att göra utan också så här, typ sätter mat på bordet.
Men att du äntligen har lyckats med att göra ett av dina sådana maniska intressen till någonting, ja, som du, precis, faktiskt också tjänar pengar på.
Ja, för det var ju det folk sa alltid förut när jag höll på med tyngdlyftning och styrkelyft. Så här, du kan inte lägga så mycket tid utan att kapitalisera på ditt intresse på något vis. Det får inte bara kosta pengar då. Sen så blev det ännu mer så med löpningen. Men nu är det lite grann så att jag kan vara ute 4 timmar i skogen och känna att det här är ju faktiskt jobb. Så ja, det har varit... men om man ska sammanfatta det så är det inte det här liksom att det är väldigt vagt. Det har gått bra med poddar och sånt där. Utan att jag kan vara ute. Det är det bästa som hänt 2020 så här, yrkesmässigt. Att jag kan vara ute 4 timmar i skogen eller 6 timmar och känna att det här är jobb. Det var bra att jag jobbade. Nu har jag jobbat.
Du har ju din förmåga att hoppa från intresse till intresse. Och när nu löpningen är liksom ett jobb. Hur det kommer påverka dig. Alltså om du kommer liksom bara hålla på med det för att det är så du tjänar pengar, men liksom utan glöd och glädje, utan så här, ja men det är ju mitt jobb, jag måste ju göra det.
Det känns tyvärr då så att pengarna skulle ryckas ifrån mig ganska fort. Tror du inte det? Om man gjorde en själlös fiktskyldig löparpodd.
Du skulle kunna fejka det, menar jag. Alltså ja, att du kanske. Liksom är, men det ska bli intressant, det tycker jag ska bli spännande att se vilken din nästa sån grej är. För nu har det ju varit faktiskt löpning ett tag. Men jag vet ju att det kommer ju komma fler såna där saker. Och det ska bli spännande att se vad nästa sån grej blir. Om det blir någonting nästa år.
Om du tittar i din...
För mig känns det ju som, precis som pandemin och allting, att man inte riktigt vet. Jag menar, för styrkelyftet är ju, styrkelyftningen var ju liksom så jäkla central ändå och har ju bytts ut av löpningen. Sen finns det ju massa av dina små grejer.
Alltså, det här med porrstjärna i Japan då?
Ja, men det är ju länge sedan. Men jag tänker på, i år har det ju varit mycket med båtar. Men det har ju varit liksom ändå rätt så här betingat av landet och liksom att du har snöat in på det. Det går inte att jämföra riktigt med varken styrkelyftet eller löpningen. Det har ju varit liksom som en liten bimani.
Skulle det inte kunna vara typ snickra?
Jo, men jag tror också att det har med landet att göra. Att du kommer säkert i sommar, kommer det vara väldigt mycket att du kommer på olika så här med målarfärger och vilka, det kommer vara väldigt mycket att du sätter in i vilka typ så här isoleringsmaterial som är bäst och massa sådana där saker.
Jag hoppas det.
Ja, men jag tror, jag undrar vad nästa stora grej blir. Alltså nästa riktigt stora grej. Det tycker jag ska bli spännande.
och vad blir nästa riktigt stora grej för dig? För du har ju också nyligen fått löpningen som har blivit en jättestor grej i ditt liv. Vad blir nästa stora grej på fritiden och vad kommer din karriär ta för riktning?
Jag är ju mer långsam än du ju, men jag hoppas ju fortfarande på min podd om böcker, läsningen. Alltså att den...
Jag har sett fortfarande ett pilotavsnitt. På... Det var väldigt bra. Det känns lovande.
Ja, vad kul. Jag är fortfarande... Det
sett, sa jag, för att den är filmad, en filmad podd.
Ja, den ska filmas, ja, precis alltihop. Så att det jobbar jag väl på med. Det skulle väl vara kul om den började flyga lite och att det var någon som ville... Det kan ju ni som lyssnar, om det ni är intresserade så...
Har ni 3,5 miljoner så pytsa in dem så kommer ni få en jävligt bra filmad podd om böcker.
Ja, men sitter du på någon bokmässa eller något förlag eller något annat, så är vi up for grabs, eller jag up for grabs där med den här. Jag kan, ni bara kontakta mig om ni vill ha mer detaljer kring det. Så att det känns väl som en grej som jag gärna yrkesmässigt. Men sen är ju inte jag som du. Jag menar, löpningen för mig är ju liksom, det blir, även om jag nu springer mer än många andra, och att det på ett sätt är ganska mycket, så är det ju liksom, det går ju inte att jämföra riktigt med dig. Det gör ju inte det. Det är ju så mycket med dig.
Nej, men man börjar någonstans, alltså för 1,5 år sedan, när alla tyckte att jag var helt jävla galen och sprang som en tok, då sprang jag så mycket som du gör nu.
Jo, men det var ju ändå, det tog ju
ta vägen någonstans.
Jo, men det tog ju ändå så mycket. Ja, men ja, vad jag vill med löpning, jag vet inte. Nu känns det ju som att jag är fortfarande så pass ny, så att det känns ju som att när jag har varit borta så länge som jag var nu, jag var borta 16 dagar helt med coviden, så känns det ju som att jag börjar om från nytt typ. Det är ju först nu de senaste, nästa vecka är väl, alltså den veckan som börjar imorgon är väl första veckan där jag tänkte att jag ska försöka mig på en ordentlig vecka med lite pass och sådär igen. Ja, så det blir väl spännande.
Ja, det blir kul att följa. Det blir kul att följa dig, Nisse.
Det ska bli kul att följa dig också, Manne. Det börjar bli ett par år nu.
Ja, verkligen.
Och det börjar bli ett par år med er också, våra kära, kära lyssnare. Vad blir det nu då? Blir det vårt 8:e år nu? 13 ja. Till 21. Är vi då inne på 8:e året då? Är det så?
Ja, det stämmer. Helt otroligt.
Ja, jag ser fram emot 10-årsjubileet. Alltså det ska bli coolt att man har gjort det i 10 år. För det är ändå en bra siffra.
Verkligen.
Ja. Och sen så ska vi väl bli lika långvariga som så här farbror Sven och sånt, som började på 20-talet och slutade i början på 70-talet med sina program.
Minst.
Så är det. Men gott nytt år på er, och tack så jättemycket för att ni lyssnar.
Hej då! Manne.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.